Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker?
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må det være lov å si.
Vet Lindberg hva jeg har i denne banken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgenhøye!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsmål Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Det är fredag, klockan har slagit 2 och det är fantastiskt fint väder i Bergen och du hör på bakrummet. Studenter har nu Bergen sitt inrikespolitiska program. Det är lite gutta stämning här i studio. Mitt namn är Olof Lundgren. Jag är ju heldigvis icke alene utan jag har ju med mig
Marius
och Benjamin.
Går allting bra med er?
Ja. Det går väldigt fint. Det är väldigt käckt att se dig igen. Jag följer med träffas ganska ofta i detta studio.
Ja, vi gör det. Det är som fast spalte nästan. Ja, hur är uken varit?
Nej, det har ju lagt sig lite efter förra gången i alla fall mig och dig Benjamin var i studio sammen och intervjuat Erna Solberg.
Ja. Så hoppas alla där ute hört den intervjun.
Famen har lagt sig lite efter det.
Den slår tillbaka. Ja. Annars då?
Nej, alltså så är det mycket skola, klar för påsken nu. Det är bara tallar timmar nu till inlevering av sista uppgave så är det påskferie.
Nice. Du då Benjamin?
Ja, det är lite samma egentligen. Jag har haft en examen nu, ska ha en examen rätt över påsken så mycket skola.
Härligt, härligt. Och jag har ju basically fått sommarferie.
Linjära.
Jag liksom inte kallar det påskeferie. Jag har liksom ingenting igen nästan. Så jag är inte sommarferie en gång. Jag är färdig med bachelorgraden. Så jag vet liksom inte vad jag ska finna på. Jag faller liksom sån, framförallt i sån liksom antiklimax nu när påsken kommer. För jag ska inte rejsa bort. Men jag har ingen skola heller att göra. Så jag är sån, vad ska jag finna på? Gå fjälltur?
Bakom mig?
Ja, exakt. Bara spela in massa alleine podcast. Sitta och dricka vin alleine varje dag och kväll. Bli alkoholiker.
Nej, ja, det ska men det vi... är vi allerede.
Nej, vi ska inte snacka om vad vi ska finna på eller inte finna på. Vi har en väldigt intressant sändning för oss. Det har ju kommit i den uken här att regeringen ska släppa au pair-ordningen. Vi ska prata lite om det. Vi ska prata om det just med arbetskraftsinvandring. Fördelar, ulemper, varför är det viktigt och vad kan förbättras? Och så ska vi snacka lite om TikTok och Emilinger Mel och lite fisk. Så, men vi kommer in på det lite senare. Men för det så ska vi ta en chapphaus så är vi strax tillbaka.
Vad är det mest sexiga inrikespolitiska området som finns? Är det justispolitik? Är det samfärdselspolitik? Eller är det
invandringspolitik?
Då är vi tillbaka. Och ja, det är alltid the million dollar question. Vad som är det mest sexiga politiska område. Men vi ska ju gå och sätta igång dagens sändning och snacka lite om en sak som har varit i mycket i media den här uken, nämligen den au pair-ordningen som regeringen har beslutat att avskaffa. Kan du förtälla lite kort vad detta handlar om, Benjamin, och kanske grunden till varför regeringen fjärnar den och vad formålet i grund och bund med den var?
Ja, alltså det var en tung uka för västkanten i Oslo när både au-pair-ordningen har rökt och 800 kilo kokain har blivit beslaglagt, så det har varit mye nederlag. Men ja, altså, au-pair-ordningen, den strekker seg tilbake til 60-70-tallet. Var egentlig originalt en ordning for kulturutveksling. Så tanken her var jo da at du skulle kunne komme til Norge i 2 år, og så kunne du bo blant en norsk familie. Og så ja, var målet at du skulle fremme kulturveksling mellom landene. Og det ble jo misbrukt selvfølgelig, som alle sånne ting ble. Og har blitt brukt mye sånn, en slags billig arbeidskraft for type arbeidere som har bodd hjemme hos familier, hos typisk rike familier, og stelt huset og den slags.
Ja, for at selve, hva skal man si, hva sier man?
Ordningen.
Ja, men ordningen, liksom, hur den er satt opp, er jo da at disse her skal jo jobbe med å ta hand om barn og lette arbeidskrafter, så får ikke jobbe mer enn 30 timmer, og så får de en kompensasjon. De får gratis mat, gratis boende, men sen så får de en kompensasjon for at bruke pengene på fritiden. Men jeg tenker, Marius, at regjeringen fjerner dette, hva har du for tanker, hvorfor? Det kanske inte är så svårt att tro varför, men vad tror du att detta sker nu? Och inte sker tidigare med tanke på att den har funnits så pass länge?
Ja, det är ju rart, för att den blev ju införd i 1953 eller något sånt.
Ja, slutet av 60-talet.
Ja, slutet av 60-talet. Mm. Av en arbeiderpartiregering.
Ja,
och det hela au-pair-ordningen ska ju lite sånt som du säger, Olof, att den ska ju i bunn och grund vara en slags... kulturutveksling med det påskuddet at man får kost og logi for å faktisk være i det landet man skal kulturutveksle til. Så i praksis så har man nesten, ser man at det har blitt en, hva skal man si, en offentlig subsidiert barnehage, nei, altså barnevaktsordning nesten. Så det jo ikke så veldig rart at når regjeringen ser den store datan av missbruk av UP-ordningen, som kanskje spesielt at Exit-serien ikke har fått så veldig stor hva skal man si, glede over den ordningen der, og vi vet jo at det blir mye missbruk i det dessverre. Mm.
Ja, hva tenker du liksom, for personligen, jeg ser ju problematiken med det, alltså att folk utnyttjar arbetskraft, men jag följer också att detta är liksom regeringen, detta är väldigt sån typisk arbeiderpartipolitik, det med att man ska straffa folk som tjänar mer, för att jag har själv snackat med en kompis som hade au pair när han var liten, de är tre barn och föräldrarna jobbar mycket och så vidare, och hade en dame från Romania som de fortfarande har kontakt med än idag och kommer i bursdagar och bröllop och konfirmationer och så vidare, och fördelen som jag ser det med den här är ju att de kommer in och får integrering samtidigt som du jobbar. Att du på något sätt kommer in i en norsk familj, du får lättare lära dig språket. Vi ska snacka mer om det sen, det med arbetskraftsinvandring och integrering. Men finns det några fördelar? Liksom? För det har ju varit en del också kritik från sån, alltså mot att man fjärnar den.
Ja, alltså LO kallade detta här för att Västlands, nej, kan vara så vestkantsslaveriet var gone, at nå skal det fjernes. Men jeg synes kanskje det var litt streng retorikk, altså å kalle dette for slaveri er jo ta i litt, de får jo lønn og de får goder. Og du sier, som du sier da, så er det jo flere eksempler på au pairer som har blitt godt integrert i norske samfunnet, som etter disse to årene har blitt en del av samfunnet utenfor. Og altså, det originale målet med den ordningen var jo en kulturutveksling, at man skulle få inn andre land i det norske samfunnet, fordi at man tenker at det er en god ting å blande ulike kulturer for samfunnet generelt. Og når du fjerner denne au-pair-ordningen, så klart du fjerner jo en del av det, selv om det kommer via en annen type arbeidsinnvandring.
Du hadde noe å tillegge, Marius?
Ja, jeg er jo, der er jo meg og deg, Olof, ganske uenig da. Jeg har vært veldig for å legge ned den ordningen, og synes at det er rart at han har holdt på så veldig lenge som han har. Det finnes jo mange måter å drive med kulturell utveksling og integrering på. Sant? Altså, universitetene er jo et prakteksempel på utveksling. Sant? Og man må kunne klare å finne andre måter å bygge på denne her utvekslingen her. Og så synes jeg jo at det er jo beviselig at en majoritet av de som kommer til Norge er ikke europeere eller andre. Det er svakere stilte mennesker fra
90% har man jo sett er fra Filippinerne spesifikt.
Ja, akkurat, sant? Som er kvinner i svake situasjoner hvor man rett og slett må ty til å komme til Norge på et eller annet vis gjennom den au-pair-ordningen, så blir man misbrukt gjennom det. Fordi at man står i en svak situasjon, i en økonomisk avhengighet mot den spesifikke jobben, for å få lov til å være i Norge og ha et bedre levevilkår.
Ja, men nu ska jag också inte misstolka det jag sa. Jag tycker det är bra att man på en måte tar tak i det här, men jag vill ändå lufta en tankegång kring att vad gör man nu vidare? Det kommer alltid finnas ekonomiska forskjeller. Folk som har mer pengar, jobbar mycket och har svårt att få ihop familjevardagen. Jag såg det var på Dagsrevyen intervjuet med någon sån alenemödre som inte får ihop vardagen. De har skilt sig, de har en jobb, de ska försörja familjen och får inte till på, att få möjligheten till att få livspusslet ihop. Och då tycker jag det är väldigt positivt att det finns möjligheter, men då måste man ju sätta ramar för att tydligare reglera det så att man, visst du kommer hit från Filippinerna för exempelvis då, vet var du ska vända dig, visst det blir missbrukt, vem du ska kontakta, att det blir tydligare uppföljning. Och jag följer att det man gör med att släppa den här är att man prövar inte att fixa något, man bara fjärnar allt. Och så blir det lite som att man lägger fingret på det rika och sen, ni är helt jävliga personer allesammans, och det syns jag är en fel retorik.
Men hurdan kan man fixa det?
Ja, man må ha det som har varit obvious med det här är ju att det liksom inte finns system för folk som kommer hit och kanske förstår allt att nej, du ska inte jobba mer än så, eller detta är inte arbetsuppgifter du ska driva med, att man på en måte får ännu mer tydlig information och har en kontaktperson på samma måte som kanske liksom som med NAV, att du har en kontaktperson, en direkt en person som är ansvarig, lite som en sån konsulentchef på en måte.
Nu är det meningen att ska man säga arrestera dig på vad du säger, men jag la ju mig märke till det du säger, med speciellt med det med att få vardagen att gå upp. Vi har ju barnehager i detta land här, och vi kan se på hur vi organiserar barnehager och om vi kan ha en annan typ av barnevaksordning eller andra ting. Alltså för sig sån rike folk är inte det enda som sliter med att få hverdagen til å absolutt gå opp. Det folk som jobber turnus i dette landet her, som faktisk trenger om å jobbe kveld, natt, og da det et problem å ha ja, å få hverdagen til å gå opp.
Yes.
Og de kan ikke råte Per.
Nei. Og jeg tror vi får nøye oss der. Vi skal fortsette å prate når vi kommer tilbake just det her med arbeidskraftsinnvandring, men før det så skal vi ta en kjapp pause.
Mitt navn Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Det gör du minsant, du lyssnar på Bakrummet. Och vi var ju här för pausen inne på just det med pärordningen och vikten av utländsk arbetskraft, och tänkte att vi skulle fortsätta lite på det med arbetskraftsinvandring. Och Benjamin, varför är arbetskraftsinvandringen en så viktig del av generellt den norska ekonomin blir det ju?
Ja, den norska näringen, den är ju det. Alltså, lite poäng här är ju att Norge har behov för väldigt mycket arbetskraft som är i de kategorierna som nordmenn inte tilltrekkes det vanligvis. Det ser lite stygt det att säga att det finns massa drittjobbar där.
Yeah.
Alltså typ vaska doer, den typen ting, och nordmenn tar ju stort sett hög utbildning. Det blir mer och mer vanligt att ta högre och högre utbildning. Och då är det klart att för många så frister det inte att vaska doer rätt sätt, och då trenger vi någon till att fylla de gapene. Då är det naturligt att hvis der er personer ute der som har lyst til å komme til Norge for å gjøre de jobbene og skatte på de pengene og liksom leve normale, gode liv, så hvorfor ikke liksom?
Ja, vi har noen statistikk på det, at det er sånn omkring 300 000 pluss
319
000 i dag som er i Norge, og har da hos Skatteetaten registrert at de her på grund av arbete. Men jag tänker, vi pratade lite tidigare med pärordningen och så vidare. Marius, vi är ju, och som Benjamin säger, vi är i behov av utländsk arbetskraft för att rent ut sagt göra den drittjobben som norrmän inte har lyst till att göra. Eller som kanske inte krävs en mastergrad för exempelvis. Men jag tänker, gör man nog på en måte med att bidra till integration? För de två största grupperna i Norge som har arbetskraftsinvandrat är ju svenskar. Som man kanske inte behöver fokusera lika mycket på integreringsarbetet. Jag är ju svensk själv, men kan ju kommunicera med er här. Men så är det polacker. Och tycker du att det finns liksom, när man tar in utländsk arbetskraft, att man gör nog för att också inte bara sätta dem i arbete utan också få dem in i det norska samfundet?
Ja, alltså när jag hörde dere snakke nu så fick jag lite sån tankar runt Qatar-VM och disse främmande arbetarna. Ja. Det är nästan så Norge på väg att bli ett, det heter ett land speciellt, men Norge på väg till ett sånt samfund hvor hela strukturen handlar egentligen runt det arbetsinvandring.
Och så är det jo,
ja, det är ju ta lite i, men det är ju liksom för att se det finns ju olika dimensioner inför samma problemställning, sant? Mm. Och jag tänker ju att det finns ju forskjell mellan en svensk som kommer till Norge, så nu tänker jag inte på dig Olof som är student, men en arbetsinvandrare från Sverige eller en arbetsinvandrare från Polen, så är det nettopp det där med att nu akkurat nu mens vi snakker nå, så är det en strejk som pågår i Olivia restaurang i Oslo. Hvor man ser at altså de som jobber innenfor restaurantbransjen blir grovt utnyttet på flere måter. Og det er jo kanskje klart at når enkelte bransjer, ja, for eksempel renholdsyrke, renovasjonsyrke, service, får et dårlig rykte på seg, det er jo bransjen selv som har mye av ansvar for også. Når nordmenn som er i god stand klarer å få med seg hva som skjer innenfor landet sitt, ser att men detta här är ju helt brutalt. Alltså det är en slogan på engelska som översatt nu ska inte din son eller ditt barn bli byggnadsarbetare. Netto för det är ett lavare stående yrke själv i Norge.
Ja, jag följer sånt generellt, så är det normen att man, vilket är väldigt synd, att man ser ner på vanliga arbetaryrken som att det att sitta i kassan på Kiwi. Visst, du gör det när du är 25 och är student så är det helt grejt, men visst du är 55 och har det som fulltid, så i normens ögon så ses inte det på en samma måte som ett ordentligt jobb, eller man ska säga. Men jag tänker, vi pratade det att det är ju, det verkar inte som att Norge har så svårt att få folk att komma hit till att jobba, för att du tjänar gott. Alltså, jag jobbar ju inom service och gjort det både i Sverige och gör det här i Norge, och märker ju bara att det är en ganska stor löneforskjell från när jag jobbat i restaurang hemma. Men vems ansvar är det, tycker du Benjamin, det med integreringen, med tanke på att det inte är så vanskligt att rekrytera? Är det då staten som ska ta det stora, eller är det arbetsgivaren, att vi måste lägga mer tryck på arbetsgivaren för att få in det i integrationsarbetet och bli del av den norska kulturen?
Jag personligen är ju väldigt för en stark stat, så jag menar ju att staten bör göra absolut allt han kan för att hjälpa där han kan, och det inkluderar också i integrering. Och där är definitivt flera initiativ man kunde tagit för att integrera bättre. Samtidigt så har ju definitivt arbetsgivarna också ett ansvar här på att passa på att när de får in den här arbetskraften som de säkert är väldigt glada för att få in, att de inte bara utnyttjar det men också tar vara på de henter och behandlar som goda arbetstagare som de är.
Har vi liksom på något sätt glömt bort ibland när vi snackar invandring och integrering att vi pratar, för då färdar vi ofta prata om flyktingar. Färdar du att det att snacka om arbetskraftsinvandring lite glöms bort när det kommer till integrering? För vi har ju väldigt mycket, bara här i gatan så byggs det om ett hus, och det, jag hör liksom polsk, en gäng som sitter ute och röker och sånt. Men snackar vi tillräckligt eller snackar vi för lite om det med att också integrera de som kommer hit och jobbar? För de har ju också invandrat till Norge.
Ja, jag tror också det är något med denna dimension, hur långt underkommer de? Pol är ju ett annat land, men de är i stort sett homogene vita, de är kristna, och de är per idag, inte för men per idag, ett västligt land. Samma med Sverige, samma med finnar, samma med russare, samma med litauere, lituanare, estlandare, you name it, av östeuropeer som kommer till Norge. De är väldigt lika oss i måten vi også ter oss på, og derfor så tror jeg det glemmes veldig fort integrering for de også, fordi at de er såpass nærtliggende oss i forhold til hvis det kommer en inder, en afrikaner, en asiater på forskjellige måter, for de ligger oss veldig mye lengre ifra.
Ja, det är sant. Jag tror att man glömmer bort den dimensionen att integrering är inte svartvitt, utan det är liksom integrering av forskjellige typer av kulturer eller kulturell bakgrund. Vi får faktiskt nöja oss där, så ska vi ta en chatpause och så är vi strax tillbaka.
Mitt namn är Björn Moxnes och du lytter till Bakrummet i Studentradion i Bergen.
Det stämmer, Björnar, och jag hoppas att du lyssnar på. Vi ska fortsätta lite grann på det vi snackade om i förpausen, det med arbetskraftsinvandring. Och lite som vi avslutade den förpausen så pratade vi om det här med integrering, att jag menar sån, det är inte svartvitt, det är många olika typer av folk och bakgrund från olika kulturer. Benjamin, när det kommer till liksom för exempelvis en som kommer från Polen då, eller någon som kommer från Asien, liksom, tror du att det finns en forskel där i hur man lyckas integreras eller anstränger sig till att integreras?
Ja, jag tror i alla fall det är en forskel i vilka initiativ som blir gjort för att integrera de olika grupperna efter var de kommer ifrån. För det är nog jag känner lite igen från när jag jobbade på kino ett år. Så blev jag ju gott känt med de som jag jobbade med, och där var det ju många arbetsinvandrare från Östeuropa, och det var en del flyktingar eller barn av flyktingar som jobbade där. Och det jag såg var att de som var flyktingar själva eller var barn av flyktingar, de hade ju stort sett norska vänner, inte sant? De hang mycket med norrmän, alltså och en del med andra också förstås, men det var mycket mer, du märkte det var mycket bättre integrerat då. Men de arbetsinvandrarna som kom från Polen och andra östeuropeiska land, de hang ju stort sett med folk från
varandra.
Ja, med varandra, inte sant?
Folk, att man skapar sig polsk community liksom här i Stavanger då.
Ja, alltså det ger ju lite mening och sin det är så många av det, inte sant? Mm. Det är väldigt många polacker i Norge, alltså bor i Norge kontra för exempel enkelte afrikanska land, inte sant? Så det är kanske enklare att finna en sån typ av community, så kan ju ha något med det att göra. Men det är ju lite fascinerande att det är så alltså att det är så tydligt.
Absolut. Marius, har du några tankar på det här med att det liksom inte är så svartvitt och så vidare, men också det Benjamin säger att det är så tydligt att vissa typer av bakgrunder kanske anstränger sig mer.
Ja, jag själv är ju också uppvuxen med polska barn, alltså genom att föräldrarna kom till Norge. Min far ägde ju ett sånt här bedriftsbyggebedrift, entreprenørselskap, hyret inn masse polakker, så i min verden så var det mye polakker opp igjennom. Men det finnes jo absolutt forskjeller. Vi snakket litt om det i sted, at nærtliggende kulturer har mye større effekt enn, eller mye lettere å ta til seg enn fjerntliggende kulturer. Og så tenker jeg at nå mistet jeg det helt.
Det helt
okay. Altså, man skal jo tro at det at de kommer fra lignende kulturer, ikke sant? Altså, det at de kommer, har litt sånn lignende religioner, ikke nordmenn så religiøse, men det at de har liksom litt den samme bakgrunnen, skulle man jo tro at det gjorde at de integrerte seg bedre. Men det man ser er jo at de ofte, de passer godt inn i det norske arbeidsmarkedet, men i det norske samfunnet så har de en tendens til å ikke integrere seg like mye som flyktninger ofte gjør. I hvert fall i de byene hvor det fungerer bra.
När du kommer hit så har du ju liksom, du har en förståelse för hur du har levt ditt liv i ett annat land, och därför eller kanske då med för exempel folk från Östeuropa har den arbetsmoralen eller sättet vi arbetsmarknaden fungerar, har en förståelse men saknar den sociala och lägger inte lika mycket på liksom sån att vad ska man säga, att anstränga sig på att integrera sig i den. Medan folk som kanske flyktar hit inte har den arbetsförståelsen. Det är en helt annan ekonomisk situation, en annan arbetsmarknad. Men anstränger sig mer att få den sociala. Och jag vill bara komma tillbaka till det lite vi snackade om i förra avsnitt. Det här med att vem ansvaret ligger på. Är det så att vi borde ha tydligare ordningar för arbetsgivare att det ska gå norsk kurs för exempelvis? Eller sån. Vad tänker ni substansen kan vara där för att vi också ska få in alla i samfundet och få dem till att bli?
Ja, jag tänker att vi absolut måste börja och kasta med sig till krav till arbetsplatserna. Det är ju så att många av de drar på jobb, drar på bracken och så tar de flyet rett hjem med en gang de er ferdige innenfor en 6-månedersperiode. Dette er jo ting man kan, jeg er jo på like linje med Benjamin, er glad i stat, så dette er jo noe man kan absolutt regulere innenfor arbeidsmiljøloven.
Mm. Og så føler jeg også at man må legge press på næringslivet, for det skal jo være, det skal jo liksom ikke være på en måte bare liksom lagpåslag at man skal gjøre si og sånn når du tar inn utländsk arbeidskraft, utan at det skal være noe som næringslivet også vil, at man kjenner at man bidrar til integreringen i samfunnet och att hjälpa de personerna, både såklart hjälpa dem att tjäna pengar, det är det ursprungstanken är när de kommer hit, men också hjälpa dem i den sociala kulturella kontexten.
Ja, och LO har ju tagit upp flera gånger den viktigheten med att de ska ha lika rättigheter som norrmän. Det ska inte vara något forskjellig på krav och den typen ting, så det är absolut lyftet upp och det jobbes med, vill jag tro, varje steg genom LO, NHO och staten.
Absolut. Vi ska nöja oss där och så ska vi ta en chapphause, och när vi kommer tillbaka så ska vi snacka lite om det med TikTok och tjänstetelefonen och vad som egentligen är lov. Men vi är strax tillbaka.
Det är Liv Signe Navarsete och du lyssnar nu till Bakrummet.
Visst du är statligt ansatt så får du nog inte kosa dig lika mycket på din jobbtelefon. TikToken må väck på både stortingsrepresentanter och Hälsoväst och kommun. Vad är egentligen som har skett det här med TikTok? Och det kommer meldingar an varje dag om att den kommunen eller den regionen eller så har beslutat att TikTok må väck från tjänstetelefonen.
Mm. Det blev ju först belyst för 2 veckor sedan när CEOen av TikTok var på offentlig höring på kongressen i USA, hvor det ofte veldig ble belyst viktigheten av dette med personvern rundt tillitsvalgte og folkerepresentanter. Der har de allerede vedtatt at representantene sine i kongressen ikke får lov til å ha TikTok på sin tjenestetelefon. Det har vært, de har jo mye strengere regelverk rundt teknologi der. Og så har jo dette da forplantet seg rundt i debatten i Europa og ikke minst i Norge, hvor det tidligere har jo vært Inga Mehl som har hatt TikTok, TikTok Gate som vi kalte det for noen uker siden, som hadde TikTok på sin tjenestetelefon og erklærte at hele hennes departement, altså politi- og justisdepartementet, ikke får lov til å ha det på sin tjenestetelefon. Videre så har det forplantet seg inn i kommuner og i andre viktige instanser som har klassifisert informasjon.
Exakt.
Grunnen for dette er jo nettopp fordi at TikTok har nære relasjoner til regimet i Kina, som lett ønsker å dra ut personlig informasjon, ikke bare om enkeltpersoner, men spesielt politikere, og vi lever jo i en veldig hva som si, teknologisk krig for tiden, spesielt I form av Kina, hvor mye teknologi blir lagret og baserer seg rundt kinesisk teknologi.
Yes, og det jo det, men det jo også det her at vi vet jo om at de her sociala medierna, de övervakar allt vi gör, men det är ju kanske framförallt då TikTok som har blivit just med den kontroversen med att det har koppling till Kina. Benjamin, vad har du för tankar här med att det kommer, ja, det är snart tror jag nästan ingen offentligt ansatt får lov till att ha TikTok på kändaste telefon. Är det så rart egentligen?
Nej, det är egentligen inte. Alltså I USA så har det ju varit så länge att offentliga telefoner ska inte ha TikTok. Och nu jobbas det faktiskt med totalförbud mot TikTok I USA. Det var I förbindelse med det att den höringen tog den. Och jag tror kanske problemet med övervakningen som TikTok gör I förhållande till många andra sociala medier är väl att den övervakningen sker inte för att tjäna pengar. Den övervakningen sker för att det kommunistiske partiet ønsker å ha så mye kontroll på befolkningen som mulig, og ha en sånn soft power, som det kalles. Altså, de vil ha makt gjennom veldig myk innflytelse. Og det gjør at det verre en type altså, Twitter tar også og overvåker kanskje like mye, men de bruker den dataen de får til å tjene penger. Det samme gjør Facebook. Facebook kanskje litt mer umoralske på det, men altså problematikken her jo at her det ikke penger som motivet, her det rett og slett makt og innflytelse på spesielt unge mennesker.
Men jeg føler, har vi vært for naive? For jeg føler som TikTok, ja det ble veldig stort, tycker jag I alla fall, under corona att det var då det, liksom den TikTok-boomen kom. Men har vi generellt varit för naiva när det kommer till vad vi tillåter och inte tillåter kring sociala medier, inte bara TikTok. Alltså även om för exempelvis Facebook icke ägs av den amerikanska staten och har ett föremål med att använda den informationen till mer marknadsföring så följer jag att man, det har varit en naivitet kring att sån, ja men det är liksom som vi har det och du har det på oss tjänste telefon. Eller vad tänker du, har vi varit för naiva eller staten varit för naiv när det kommer till hur man snackar om sociala medier?
Det är ju två måter att se detta på. Det är både den här personvärnssäkerheten runt vilken information som blir läckt ut av dig. Den andra är ju nettopp det som du ser på TikTok. För det har ju bevisligt blivit gjort mye research på vad unge ser eller vad vi till och med vi som är I studio som är unge vuxna ser. Nettopp den här polariseringen, politisk polarisering som är skjult genom humor eller genom enkelte videor i TikTok-tjänsten. Det syns ju jag nästan är mer skrämmande att man rätt och sätt kan se att det dyker allt för lätt upp sånt som han är Andrew Tate eller andra människor som önskar polarisera och skapa splid I etablerade demokratier. Det syns jag är ännu mer skrämmande och det vet Kina är ett fördelaktigt för dig. När du speciellt ser på och kunna alltså destabilisera land på den måten där. Det tror jag är faktiskt ett offer för USA. Hur du ser den enorma polariseringen. Den kommer av internet. Det är inte bara landet själv som är svårt polariserat. Det kommer også av internet og TikTok.
Absolutt. Benjamin, vad tänker du?
Jeg helt enig med det Marius sier her, egentlig, at det er veldig så skremmende den makten du ser at de uttrykker. Og jeg tror egentlig det litt det de ute til å oppnå med å ha TikTok I Vesten, rett og slett å destabilisere. Det jo litt det samme som Cambridge Analytica brukte Facebook til. Å destabilisere først UK og få til Brexit eller det var kanskje Trump først og så Brexit, men det var begge de to tingene der var jo Cambridge Analytica veldig involvert I og de lykkes jo I stor grad fordi de klarte å bruke disse sosiale mediene og overvåkningen til å destabilisere velgerbasen og det er jo det som skummelt at det mulig å få til at, og når TikTok har jeg vet ikke hvor mange hundre millioner brukere kanskje flere milliarder brukere som de kan göra det med på ett knips egentligen.
Absolut. Jag tror också nu snackar vi mycket om det här med staten och tjänstetelefoner men jag tror också att vi må vara liksom nyktra nog att ungdomar kommer bruka unga folk kommer till att bruka sociala medier men och kanske inte förbjuda saker utan snarare förklara och vara bevisst med information om vad det faktiskt innebär att vara på sociala medier och liksom dela den informationen du har. Vi ska ge oss där. När vi kommer tillbaka så ska vi snacka om lax och laxeskatten. Men för det så tar vi en kort paus.
Mitt namn är Roger Wallomar och du lyssnar på Bakrummet på Studentradion I Bergen.
En av Norges kanske största intäktskällor är ju fiskeri. Och det har ju, vi har ju snackat om det tidigare, det med förslaget på en höjd laxeskatt. Och det har kommit besked den uken här att det nu är... Ja, vad säger man? På höringen, om man säger, på är liksom sånt att man ska ta fram ett konkret förslag i regeringspartierna samman med SV för att kunna få med på laget. I finanskommittén för att ha detta förslag klart på bordet 16 maj. Och det har ju kommit en del kritik, framförallt från Höyre som icke har lyst till att vara med på detta förslag, just för att man anser att det finns inte nog modeller i det här förslaget som regeringen har presenterat tidigare med att för exempelvis då förhindra att mellanstora och små fiskare generellt skattar för mycket. Benjamin, det här med, vad är egentligen som sker med laxskatten?
det er ikke godt å si. Det som skjer er jo at regjeringen vil endre, først og fremst endre på den. Og det regjeringen og opposisjonen krangler om er jo hva som er best for veksten av næringen da. Og det er jo sånn at man snakker jo hele veien om at fisken det er vår nye olje, ikke sant? Det er det som skal ta over til oljen, så det er jo veldig viktig at den næringen vokser. Og regjeringen har sagt at de vil gå ned fra 40-35% skatt på laksedrift, men samtidig så vil de øke produksjonsavgiften til 90 øre per kilo, og litt sånn diverse andre faktorer vil de øke da. Så de vil heller, de vil endre fokuset på hvor skattepengene kommer fra, og heller gjøre det, altså, jeg tror primært at målet her er vel egentlig at de små bedriftene skal kunne tjene mer profit på laksedrift, mens kanskje de store bedriftene ender opp med å betale enda mer.
Ja, for jeg tror at det er viktig når det kommer til skatt. Altså, du kan jo ikke bare sette en fast prosent eller en fast kiloprosent, liksom, at man sier så mye, for at du har gigantiske fiskeriföretag, og sen så har du mindre og mellanstora som holder næringer på kysten i liv i små orter. Vad tänker du, Marius? Jeg vet jo du er glad i skatt, og vad har du för tankar kring det här? Tror du att man kommer kunna enas någonting? För att SV har ju också varit ute och är rädd att det finns smutthull. För exempelvis då finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Karski i SV har ju sagt att hon är rädd att det som nu ska presenteras eller det man ska arbeta fram, att det inte är nok med liksom tydlighet i vad som ska skattas och vem som ska skatta vad.
Mm. Ja, det är ju akkurat det. Och jag tänker liksom att det är fint att näringen i sig själv för att skulle skatta mer, i alla fall skatta något. Det är ju så att det finns faktiskt fiskuppdrättare i landet som inte har måste betala något sorts skatt på själva produktionen, gärna på förädlingen och salg ut av det, men inte själva. Og det er jo det grunnrenteskatten handler om. Det handler jo ikke om den foredlingsprosessen når fisken er tatt ut av dammen og så inn i butikken. Det som er grunnrenteskatten handler jo rett om det som skjer på selve oppdrettsanlegget. Og jeg tenker jo at vi kan bare ta eksempel her ute i Kvam kommune, hvor fiskerioppdrett måtte flytte 2 kilometer ut i fjorden fordi at det skapte så mye forurensning under og spinte opp for mye forurensning under disse anleggene her. Så at de skal betale mer i skatt for selve grunneiendelen, altså det med forbruk av ressursene og arealet av det norske landet og området, synes jeg egentlig helt fair. Jeg er sosialdemokrat og glad i skatt, altså. Men det handler jo om detaljene. Hvor skatter du? Stort, lite? Det er litt vanskelig, og hvor i løpet av prosessen skal du betale? For at vi kan enda opp med å få for dyre fisk, og det kan godt være at norsk fisk er ganske godt likt, men...
Ja, jeg føler at det kan også bli, det kan bli en utmaning for regjeringen at få SV med på laget, for at jeg føler der klinjer litt SV og SP. SP vil på noe sätt liksom fortsette å ha små næringer, liksom at landsbygden skal leve, mens SV kanskje snarere vil ha strammere og få inn de skattepengene. Men det er også viktig at man har instanser for at små næringer kan videreutvikle, som du sier. Fiskerinæringen er den nye oljen. Vi må lage det mer bærekraftig, og hvis du da betaler veldig mye penger i skatt, så kommer folk ikke kanskje gidde å stille om til det grønne skiftet på samme måte, for at det er de pengene. Men vi får egentligen ge oss der, så skal vi ta en kjapp pause, og så er vi straks tilbake og avslutte dagens sending.
Mitt navn er Lund-Kristin Enge, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Det gör du, och vi börjar närma oss vägs ände för den här sändningen. Klockan börjar närma sig 3. Det är ju fortsatt fint väder en timme senare. Det är inte alltid det är i Bergen. Och det har varit en väldigt intressant sändning. Jag tänker vi släpper politiken lite grann. Det närmar sig påske. Ska ni finna på något göj i fin väder eventuellt.
Vi ska göra något väldigt gøy senare idag då. Vi ska laga jag och Marius, vi ska laga en liten episode av ett annat program om fotboll, om norsk fotboll, så det gläder varför lägger mig till.
Jag satsar på jag glömmer väl lite det, men jag satsar på att dra med dig Olof ett par gånger upp på fjället i loppet av påsken.
Ja, exakt. Jag blir ju här ja. Ja. Jag känner inte den obsession normen har med påske. Alltså sån helt seriöst. Jag skulle varit jag är så kränka liksom.
Du får det här på påskelekar med. Nej,
men alltså jag känner liksom
inte grejer i Sverige med påske.
Jo, vi har ju påsk, men det är ju liksom alltså vi är inte fri i liksom en uke och liksom folk tar fri från jobbet eller universitetet. Vi har påskeferier på ungdomsskolan och barnskolan, that's it liksom.
Inte vidaregående?
Jo också kan. Jo, det har vi också. Men annars är sånt att man är fri en hel uke och folk börjar snacka sån två uker för. Var ska du i påsken? Jag syns det är så jävla. Men norrmän är ju väldigt glada i sina fria dagar då. Så ska du nog ska du hem eller var?
Nej, jag ska på fjällen faktiskt. Jag ska på hytta på Östlandet i ett ställe som heter Rauland som är ganska fint. Har du känner du till det?
Ja. Jag har ett kort.
Du har ett kaffe.
Ja, jag har satt på det.
Ja, men det blir nog en god påske på oss alla tre. Så det betyder ju att vi icke är tillbaka med episoden nästa vecka, men vi är tillbaka om två veckor med lite solbränna, kanske lite sån fjällbränna på Benjamin. Och så får du höra på oss då. Producent för dagens sändning, det är Lise Skrommestø, och ansvarig redaktör i Studentradion i Bergen, det är Jakob Blom. Så får jag önska alla en god helg.